Vi hörde i texten förut från apostlagärningarna om hur den första förföljelsen mot de kristna bröt ut. Hur Stefanos dödades genom stening. Det sägs att omkring 2000 kristna dödades i samband med den förföljelse som då bröt ut i Jerusalem. Enligt traditionen så inträffade det här under påsken ett år efter att Jesus hade avrättats på korset. Kyrkans historia är full av såna här berättelser om förföljelse, fängelse, straffarbete, tortyr, avrättningar, landsförvisning, yrkesförbud. Listan är lång. Antalet martyrer har ökat ju längre tiden har gått. Det senaste seklet har mer kristna dött martyrdöden världen runt än under hela kyrkans historia tidigare. Det finns ett talesätt att martyrernas blod är kyrkans utsäde. Och det är faktiskt så att när förföljelsen har drabbat de kristna, då har antalet kristna vuxit. När förföljelsen bröt ut i Jerusalem ett år efter att Jesus hade dött på korset och Stefanos och många andra kristna dödades, då flydde många kristna till omkringliggande områden och städer. Och vart helst de flydde så berättade de om Jesus för de människor som de mötte. Och människor kom till tro oavsett hotet om fängelse och värre. Från andra världskrigets slut och fram till början av 90-talet så var det lilla landet Albanien en av världens hårdaste diktaturer. Sydöstra Europa. Det var förbjudet i Albanien att inneha en bibel eller ens någon del av bibeln. Det var till och med så att det var dödsstraff om man blev påkommen med bibeln i fickan. Ändå fanns det kristna där som älskade Jesus. Och idag är det på samma sätt i landet Nordkorea. Förbjudet att vara kristen. Inte tillåtet att berätta för någon om vem Jesus är. Ändå säger forskare att kyrkan faktiskt växer i Nordkorea. Vi människor är i stort behov av hopp, förlåtelse och mening. Utan hoppet så blir det bara hopplöshet kvar. Bibeln har lästs av människor på tiotusentals platser runt om i världen och överallt blir liv förvandlade. Människor blir djupt påverkade av det de läser. Bibeln har gjort och gör fortfarande ett djupt intryck på människor. Bibelläsande människor har fått vara med och förvandla kulturer, länder, samhällen, själva historien. Och det sker fortfarande. På 80-talet och början av 90-talet så reste jag en del runt i det som då kallades för Sovjetunionen och i östra Europa. Bibeln där var mycket svår att få tag på för människorna. Eftersom diktaturen hade bestämt att Bibeln inte skulle få importeras och inte heller fick tryckas eller säljas. I samband med att militären tog över i Polen, Lucia 1981, då hade det polska folket en mycket tuff tillvaro, nästan tomt i alla affärer. Och därför så åkte vi med en del mattransporter som nödgåva till barnhem och kyrkor i Polen. På min allra första resa till Polen så besökte jag ett karmeliterkloster i Bydgoszcz i centrala Polen. 25 kvinnor som levde där som nunnor, men de hade bara en enda stor bibel på latin. Jag gav dem en hel låda full med biblar varsin bibel på polska, så att de skulle kunna läsa bibeln på sitt eget språk. Och sen åkte jag vidare en sväng till Warszawa. Och när jag var på väg tillbaka till Sverige efter några dagar så besökte jag karmeliterna igen. Och då upptäckte jag att de hade haft ett stort firande i flera dagar. Alla dagarna sedan jag hade varit där och lämnat gåvan med varsin bibel på deras eget språk. Och de firade att de hade fått bibeln, varsin bibel och på sitt eget språk. Det var stor fest i klostret. I Sovjetunionen var det då vanligt att församlingarnas präster och pastorer, de hamnade i arbetsläger och fängelser. Till och med söndagsskollärare dömdes till arbetsläger för att de undervisade barn, för det var förbjudet. 3 års arbetsläger var en vanlig dom, men det kunde också vara 7 år, 12 år eller 25 år. I fängelset eller i arbetslägret så var det inte tillåtet att ha en bibel. Och det gjordes också utan förvarning, genomletning av cellerna för att hitta otillåtet material. Därför tillverkades särskilda små evangeliedelar med ett material som skulle vara nästan oförstörbart. Det här, det är Markus evangelium på ryska. I ett material som är väldigt svårt att förstöra. Det är specialtryckt just för att kunna gömmas undan i arbetslägren. En sån här liten bok kunde man väldigt snabbt stoppa ner i grytan i lägerköket. Eller i koppen med te. Eller ner i fatet med soppa. Och när sen vakterna hade gått vidare så var det bara att plocka upp den igen. Torka av sidorna och fortsätta läsa. Många av prästerna och pastorerna i lägren och fängelserna, de fick hjälpa andra fångar till tro. Informella församlingar bildades inne i lägren. Fångar döptes när vakterna inte såg på. Eftersom rysk tradition säger att dopet alltid innebär hel nedsänkning i vatten, så kunde man använda de stora soppgrytorna i lägerköket, fylla dem med vatten och döpa där. Längtan efter biblar i dåtidens Sovjetunionen, den var stor och bristen enorm. Om man i en församling hade tillgång till en enda bibeldel, så till exempel Lukas evangeliet, så turades man om att få ha den hemma och läsa den. Och den som hade den hos sig passade också på att skriva av den. Och därför spreds det också handskrivna kopior av evangelierna. Det finns fortfarande idag länder och fångläger där Bibeln inte är tillåten eller svår att få tag på. Och det finns numera likadana såna här pyttesmå evangeliedelar på en del andra språk, så att fångarna där också kan få chansen att läsa Bibeln trots att de är i fängelse eller arbetsläger. För vi människor, vi har ett stort behov av hopp, förlåtelse och mening. Ditt och mitt uppdrag, vår kallelse, det är att i allt vi gör följa Jesus. För Jesus kallar oss att följa honom. Han som kallas för vägen, sanningen och livet. Och sanningen ska göra dig fri. Så följ Jesus och berätta om Jesus för alla som du möter. Och tillsammans så får vi be för alla som just nu lever under förföljelse. Och vi som har full frihet, vi kan fortsätta att skicka ut missionärer, att be för arbetet och att bidra ekonomiskt för att möjliggöra att det här arbetet fortsätter. Själva nåden kallar oss till tjänst. I Lukas kapitel 6 så står det beskrivet vad den här tjänsten går ut på. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig, står det. Och det kan översättas med var medkännande så som er far är medkännande. Moder Teresa har sagt att kristendom, det handlar om att tjäna sin medmänniska. Det är kristen tro i handling. Inte tjäna sin medmänniska för att vinna poäng. Inte av egen intresse i hopp om att bli belönad. Utan tjäna för att det är människans uppgift här på jorden. Så när Jesus säger följ mig, så kallas vi till tjänst. En tjänst som innebär att vi lever ut Guds nåd, Guds kärlek till världen, Guds barmhärtighet, Guds omsorg. Och vi får vara med och förverkliga det som vi ber om i bönen Fader vår. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Vi ber tillsammans. Tack Jesus att vi får följa dig. Tack för att du är vår Herre. Att du har räddat oss. Tack för den kärlek som du ger oss. Herre, jag vill be för de av våra syskon som just nu lider på olika sätt av förföljelse. Var med dem du Herre. Och hjälp dem att vara ett vittnesbörd mitt i lidandet. Hjälp oss också att vara ett vittnesbörd i vårt dagliga liv. Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen.